Jan Bergsten är en äkta tågentusiast, formad sedan barndomen av miljöer kring järnvägen. Han har skrivit många böcker på ämnet och startade Malmbanans vänner som sedan resulterade i Järnvägsmuseet i Karlsvik. Vi träffas hemma hos Jan och hans fru Eva i gamla Sunderbyn utanför Luleå där klockan precis slår. Man kan ju inte anklaga mig för att inte komma i tid.
Nej, du kommer verkligen i tid. Mycket bättre än tågen.
Hörru du, tågen, det är ju något som har intresserat dig i hela livet. Varför?
Därför att jag uppväxt i en tågfamilj. Alltså farsan började ju som banvakt i unga år. Och sen fortsatte han då, det flyttades från, han började jobba på järnvägen i Ångermanland. Men sen har det flyttats då, det var ju den karriärgången inom SJ, att man flyttat till en ny plats och fick en liten högre tjänst. Så under den här resans gång han då även bo i Luleå i 9 månader, men då var jag innan jag var född. Så att jag har ingen anknytning till Luleå från den tiden.
Hur yttrade sig ditt tågintresse när du var liten?
Ja, jag passade ju på att följa med gubbarna ut på järnvägen. Inte minst min far, fast han grymtade alltid om att jag inte skulle följa med. Bara som en rumpa jämt. På den tiden så var man inte så negativt inställd till att barn kom på arbetsplatserna. Trots att det var en ganska farlig arbetsplats. Så man klev omkring där och frågade lokföraren, får jag åka med dig? Ja, då var det bra. Så fick man åka på loket. Och det roligaste minnet jag har, det var en sommar då fick de låna baningenjörns fina dressin i Jörn då vi bodde där. För de hade trasig den egna. Och den dressinen, den kördes då av pappan till en av klasskompisarna. Hon hette Helene. Och vi gick i samma klass som sagt. Och då åkte vi med honom hela dagarna. Och vet du vad fördelen var? På ingenjörsdressinen fanns det ett stort bord längst fram. Han som körde satt i baksätet. Och sen höll vi på där och tecknade. Det hade det trevligt. Och det bordet. Så det är sånt där roligt minne från den tiden.
Ett sommarlov på räls.
Ja, det kan man säga. Ja, jag heter Jan Bergsten och bor i södra Sunderbyn. Alltså gamla delen av byn. Och jag är född i Markbygdens församling. Och det vet ju knappast någon vad det är. Det är utanför Piteå landsförsamling, alltså inåt landet. Och orten heter Långträsk. För där hade min far då en sån där banmästartjänst under ett antal år. Och då föddes jag. Sen har jag bott i Arvidsjaur, det var väl, och Jörn. Och sen här.
Vad har du gjort i ditt yrkesliv?
Ja, jag har varit väldigt enahanda. Jag började som prioelev på NSD. Och då gick man väl i 8 eller sånt där. Och det blev jag kvar. Och på den tiden så var det så fint inrättat så att när jag skulle göra lumpen då. Hade gått ut gymnasiet och så vidare. Ja, sa redaktionschefen i Boden. Vi håller en tjänst åt dig tills du kommer tillbaka från lumpen. Vi anställer en vikarie istället. Vilket de gjorde så att när jag muckade där, då fanns det en tjänst där i Luleå på redaktionen. Först var jag lokalredaktör och sen var jag reporter här på den stora redaktionen i Luleå. Och efter det så blev jag redigerare. Och sen ja, knalla på och blev till slut nyhetschef. Och slutade som kulturredaktör. Jag gick i pension.
När jag researchar på dig ser jag att du har gett ut inte mindre än 14 böcker om tåg på 16 år.
Ja, jag har inte räknat om det på ett tag, men det är inte osannolikt.
Och det här blossade upp någon gång runt 2007.
Ja, var det så tidigt? Jag gjorde väl någon innan jag gick i pension, men jag satte igång på allvar när jag gått i pension som pensionär. För det tyckte jag var som ett bra sätt. Man vill ju skriva även efter man har slutat på tidningen. Så jag har aldrig saknat anställningen efter det.
Ja, i ditt gästrum så har du en bokhylla full av böcker och det är ju då kopior av alla de här du har gett ut så du kan ha direktförsäljning från villan här i Sunderbyn.
Den första boken jag gjorde, den har titeln Nordpilen. Det var ett sånt klassiskt tåg som man själv har åkt många gånger Och jag tänkte också, det är många som minns Nordpilen. Och sen har det blivit alltså, ja, massor eller olika böcker. Bland annat en dokumentär roman om Svarta Björn. Rallarkockan på Malmbanan. Sen har jag gjort en bok om malmtågen som sådana, hur de har utvecklats. På senare tid har jag gjort de här När tåget kom till Tornedalen. Och efter det gjorde jag När tåget kom till Lappland. Agnes, en dokumentärroman om en kvinna som förlorade sin man i en tågolycka. Han var lokförare. Hon hade 3 små barn, alltså väldigt, ja, unga, små. Och det speciella med henne var att då var det en lokmästare i Luleå, han jobbar ju här, som tyckte det var ju förskräckligt att, vet du, fanns ju ingen pension då. Hon ställdes ensam med dessa 3 barn. Så han drev på och fick med sig en advokat i Stockholm som stämde Statens järnvägar och vann. Så att genom henne och det målet så blev det så att då fanns det pensioner till efterlevande. Ja, sen har jag skrivit en bok också om en stor lokaffär där Lenin skulle köpa 1000 lok i Sverige. Det blev 500. Men alltså, det var en jätteaffär. Det var då den största industriaffären i Sveriges historia. Och det skedde alltså efter revolutionen i Ryssland. Och Sverige fick betalt i rent guld. Det kom ett fartyg lastat med guld. Och som lossades. Och guldet flyttades över till Riksbanken då. Där de kunde hantera guldet. Den finns här någonstans också.
Du håller på med en ny bok.
Jo, jag gjorde en bok. Det heter... Det som heter... Om sovvagnar har gjort en bok. Drömmarnas tåg tror jag han kallar för.
Är det den senaste?
Ja, det är nog den senaste. Men nu håller jag på med en om restaurangvagnar. Och den har titeln Första middagen serverad. För på den gamla goda tiden då det var riktiga restaurangvagnar, då gick man först genom tåget och tog upp beställningar, och det var hovmästaren och tog upp beställningar på till middagssittningar. Eller lunchsittningar.
Wow.
Och sen skickade han ut, då det var färdigt maten och de hade dukat upp allt fint på borden. Då skickade han ut smörgåsnissen, som det kallas, en yngre grabb. Med en gonggong där han då slog igång och sa, första middagen serverad. Eller andra middagen serverad. Och det minns jag ju själv där på barn att de passerade. Men vi hade ju aldrig så gott ställt att vi kunde äta någon sån där fin middag i restaurangvagnen. Det blev matsäcken hemifrån. Jag var med och startade Malmbanas vänner, en förening. Där vi beslutade första mötet att nu ska vi köpa ett ånglok och några järnvägsvagnar och börja köra ångtåg. Vilket vi också gjorde. Men inte bara det. Under åren så byggde vi upp ett museum i Karlsvik. Norrbottens järnvägsmuseum som vi har namngivit det som. Och jag är föreståndare för museet nu. Jag brukar säga att jag får ju ingen lön för mödan, men då vill jag ha en fin titel. Intendent. För intendent det blir man utan någon examen.
Vad har ni där ute i Karlsvik för rariteter?
Ja, vi har ungefär nu 120 olika fordon. Vi har ett antal ånglok. Sen har vi de första malmbaneloken, både ånglok och ellok. Och sen har vi ett stort sånt där tredelat malmtågslok där. Som innan de är blåa som de drar tågen. Innan de kom så användes de i malmtågen. Sen har vi rälsbussar också, personvagnar. Och vi har dollartågets restaurangvagn bland annat.
Dollartåget, vad är det för något?
Ja, du vet, på 50-talet så kom staten på att vi har ju brist på dollar. Och man behövde dollar för utrikeshandeln. Då kom de på att vi ska försöka locka hit amerikanska turister. De har ju mycket dollar. Och SJ är som helstatligt, så att tillsammans med dem så hittar de på dollartåget. Alltså ett sån här kryssningståg som gick då genom landet fyllt av amerikanska dollarstinna herrar och damer. Och det minns jag från min barndom. Vi tyckte det var så kul att se när dollartåget kom, för de såg som annorlunda ut de där gubbarna och tanterna som tittade ut i fönstren där. Och det dollartåget hade då den finaste restaurangvagnen de hade då på den tiden. Och den fick vi av generaldirektören Larsson. Han gick med som medlem också då.
Hur många medlemmar har föreningen?
Ja, det är väl 200-250 tror jag nu, sånt där.
Jag ställer en fördomsfull fråga, hur många kvinnor är medlemmar?
Ja, tyvärr lätt att räkna det, men det blir mera faktiskt. Och järnvägsintresset har ökat mycket bland kvinnorna. Och det tror jag har att göra med också att det är många fler kvinnor som kör tåg. Alltså lokföraskarande har fått ett väldigt tillskott av kvinnor. Klimatets påverkan på tågtrafiken. Jag kan säga att det finns ett samband mellan det här problemen och då man splittrade SJ, alltså avregleringen. Då man liksom delade upp allt i olika företag. För gammalt tillbaks, innan man gjorde det, då var det alla anställda av Statens järnvägar. Och det var huvudmålet, det visste alla, att det gäller att få tågen att gå. Vi ska se till så att tågen går. Och farsan hade ju den inställningen också. Han skickade ut folk för att skotta växlar och bangårdar och sånt där. För tågen skulle fram. De kunde bli försenade under hög trafiktid som jul och sånt. Men man ställde ju aldrig in ett tåg på grund av vädret. Det inträffade aldrig. I så fall måste det ha kört fast. Och jag vet, jag jobbade i Kiruna, då var det gamla SJs tid. Och då hade SJ även hand om varmtrafiken där. Så när det blev ett sånt roväder med svåra snödriver, då tog man och spände för ett sånt, det största malmtågsloket framför till exempel Nordpilen. Sen körde man bara genom driverna. Så att man kom fram, man tog sig fram. Men nu, som det nu är, den som då kör persontrafiken på Malmbanan, de har ju inga reservlok stående någonstans. Och de kör ju ingen malmtrafik så de kan liksom bara flytta över något lok. Utan de blir stående då. Och så ska de rekvirera någon lok från södra Sverige eller sånt där. Så att de blir folk fast i många, många timmar. Men på den gamla tiden då fanns till exempel i Jörn fanns det reservlok. De hade både ånglok igång och ett elektriskt lok. Så om kontaktledningen då pajade, ja då körde man ut med ångloket och hämtade tåget. Och sen fanns det också dieseloken som efterträdde ångloken. Så det fanns en helt annan beredskap.
Men nu pratar de ju om det här med att det ska bli stående på rälsen i omarken och att det är så långt till, ja. Så att det går inte att köra då genom, eftersom vägarna inte går längs spåren.
Ja, men det där, och då antyder man att det skulle vara en fara för människoliv om de blir stående ut. Jag har frågat så många, finns det exempel på att någon tågpassagerare har frusit ihjäl på ett tåg som blivit stående någonstans? Det finns det inte. Man har alltid löst det, man har skickat ut något annat. Alltså om ett elektriskt lok har fallerat eller elledningen, ja då skickar man ut ett diesellok eller förr i tiden ånglok. Då man löste det. Men nu verkar det som man eftersom det inte är sammanhållet system så finns inte den möjligheten. De som kör persontågen har inga reservlok någonstans. Och allra minst diesellok. Och då ska de förhandla med någon annan trafikoperatör. Som kanske inte kan låna ut något lok eftersom det går ut över deras trafik. Men på SJs tid så var det persontrafiken gick först. Det skulle alltid. Den skulle man hålla viktigast. Sen kom godstrafiken i andra hand. Det jag ogillar är att man anser sig nästan vara duktiga när man ställer in trafiken nu mer. Liksom att man befriar folk från en risk. Och jag tycker det är rena fåneriet. Vi har ju elektriska sådana här museetåg som vi kör ibland för filminspelningar. Och när filmen Charter spelas in, det var Jokkmokk bland annat, så beställde de oss att vi skulle komma och köra tåg upp i Mörjek. Därför att i vissa scener så åker vi iväg då till Söderhavet eller vad det är. Och det var 32 grader kallt då vi skulle upp dit. Men det var aldrig någon fråga om att köra dit. Problemet var ju då toaletterna. Hur går det med dem? Du vet, vi har fått tag på vagnar som har sådana här spoltoaletter. Och du vet, det kan alltid frysa igen. Ja, men så yngste medlemmen i föreningen, han var väl inte gammal då, han var bara 12-13 år. Vi kan väl hyra in sådana där bajamajor, sa han. Och så ställer vi dem i reskotsvagnen och den är ju varm. Och hans idé, den var ju skitsmart. Så vi ställde in, det fanns en 6 eller 8 bajamajor i den där reskotsvagnen som var fullt varm. Och skådespelarna tyckte det var en jävla bra lösning. För de var ju vana att få sitta ute i kylan alltså, och göra sina behov. Alltså. Och sen var de också så nöjda över, då hade vi restaurangvagnen med också. Så det fick de äta då. Och den var ju varm och god där den stod. Så att det var. Men den dagen vet jag, det hade Norrtåg ställt in all trafik. Men de vågade inte ut. Men vi körde med lok som var byggda 53. Och de höll ju.
Var det bättre förr alltså?
Ja, det var bättre förr då det fanns ett företag för, som skötte alltihop. Bana och tåg och alltihop. Alltså. Men nu blev det en väldig splittring.
Du har ju varit med och startat Malmbanans vänner. Mm. Men vad säger de här vännerna nu om situationen på Malmbanan 2025?
Ja, senast jag hade kontakt med en gammal lokförare. Han berättade att jag nu är konstig. Så han skulle köra ett motorvagnståg till Jokkmokks marknad. Och det var ett ganska modernt motorvagnståg. Men det var 42 grader kallt. Men de körde. Men till slut så, de kom ju fram med folket och så vidare. Men till slut så frös det ihop på något vis att de fick dra in det och tina upp det någonstans där det fanns varma vagnhallar. Men alltså, hade det varit nu, där man aldrig åkt iväg. Man hade aldrig gjort ett försök. Och du vet, det räcker snart med 20 grader kallt för att de ska banga ur. De här loken som nu går i tåg, de har ju kört tidigare innan det blev den här skräcken för kylan. Utan då körde man ju och det är klart det hände ju saker då att det frös sönder. Men det är liksom hör till det hela. Det får man vara beredd på. Och då får man byta ut loken mot något som är friskt. Men det finns inga att byta ut nu. Alltså reservlok om man så säger. Det är så slimmat. Liksom ett bolag sköter persontrafik på en viss järnvägssträcka. Och de har inte någon reserver då inte. Utan det är precis vad de behöver för att köra normal trafik.
När du ser ett tåg på en räls, vet du då vad det är för något som kommer? Är du en sån här trainspotter, Janne?
Jo, nu vet jag vad det är för lok och sånt här och vagnar. Personvagnar och så. Det måste man ju veta efter alla dessa år. Och då har man sina gamla favoriter, favoritloktyper och så. MA, elektriska MA-loket. Och sen när det gäller ånglok så har vi B-maskinen. Ett snälltågslok som är väldigt vackert. Vi har flera stycken i Karlsvik. De här gamla rälsbussarna vet med, som hade som trubbiga nosar. Och de hade tvåfärgade. Vi köpte en sån från södra Sverige som vi också har och kör museitrafik i Karlsvik. Den som är favorit också. Och det är så roligt med den för då jag pryade. Jag pryade naturligtvis på NSD och sen på SJ. Och man pryade på SJ, de var så himla ordningsamma. Så jag fick en turlista ungefär som en lokförare hur jag skulle vara på för tåg och så vidare. Och när jag var på rälsbussen och skulle åka fram åter till Storuman med en lång sträck. Alltså lokförare, jag kände honom sen till. Du får köra du. Ja, och jag körde. Och det här hade jag ju redan kört på bangården i Arvi så det växlade sådana där rälsbussar. Ja, det var väldigt kul. Och så fick man köra de stora. Det gick ju små malmtåg på Inlandsbanan då också mellan Slagnäs och Rönnskärsverken. Så fick man prova på att köra ett sånt också. Så det var skoj. Men en gång när jag kom med lokalgodståget till Moskosel. Och då hade han, Sundström hette, han hade sagt, ja du får köra det. Du vet ju hur man gör. Och så kom jag ut ur en kurva. Då står en lastbil på tvären över spåret.
Aj.
Ja, jag bromsade allt som gick då. Och han blev som liksom, men jag fick fortsätta ändå. Ja.
Jag är lite nyfiken på hur det kommer sig att du inte fortsatte din yrkesbana där bland.
Järnvägen.
Ja.
Ja, jag trivdes med det här skrivandet alltså på NSD. Så det var inte, och då så hade jag ju nedsatt syn och du vet, då fick man ju inte anställning om man inte hade full syn. Så att det, därigenom så var det blockerat.
Vad har du för nedsatt syn?
Jag är närsynt. Nu har de ju slopat det där, men jag kunde ju inte bli lokförare, för då fick man inte ha nedsatt syn. Men då gjorde jag så här, för att komma och åka på lok, jag gjorde ofta så att jag skrev till de här lokstationscheferna runt om i landet och bad dem tillstånd att medfölja dragfordon som det heter. Och så fick jag ett sånt där kort där jag var visa upp för lokföraren. Så, ja men kom in, de tyckte det var roligt. Då fick man åka med de här, jag åkte med en gång med Skandinavien Parisexpressen från, men det var bara från Stockholm till Nässjö.
Vad är det med tågen? Kan du beskriva, vad är passionen? Är det liksom
Ja, det är uppväxten, vet du. För det är likadant med mina syskon. Vi var ju 7 syskon från början. Alla har ju vuxit upp vid banan. De äldsta, de hade ju under bo i sådana banvaktstugor. Så att då vi haft släktträffar. Ibland har det varit nära någon järnväg. Då har vi sprungit som tok allihop när ett tåg har kommit. Och så har vi besökt gamla banvaktstugor som familjen bodde i. Järnvägen var liksom hela miljön. Och du vet, järnvägsfolket, de kände varandra. Och de flyttade ju ständigt. Men då hade de alltid bott på någon platser tillsammans. Vet du. Så att, och nu gick så mycket med järnvägsgrabbar. Det var, och järnvägsdöttrar också. Det var som naturligt. Och så samlade vi på loknummer då. Varje lok har ett nummer. Så det gjorde vi, och vi hann ju kartlägga alla lok som SJ hade i stort sett. Så det var väl säkert, försvaret gillade väl inte det, om de vet om.
Så det var som ungefär som fågelskådare som ska ha liksom pricka in alla arter?
Ja, det var på det viset. Det fanns ju då sällsynta lok som aldrig kom upp. Och det minns jag såg en gång, det kom ett sånt där rapidlok som det hette. Kom som andra lok i Nordpilen i morgon. Och det var ju mitt i vintern, det var jultrafiken. Så det sprakade så där om himlen. Alltså det var ju mycket frost på kontaktledningen. Och då blir det som tomteblås. Du kanske har sett det där. Och det där var ju en sensation att de hade sånt. Och man hörde ju alltid tågen också. Det var ju man hörde dem på nätterna. Och det var sommar då med myggfönster. Det hördes ju väldigt väl. Och då kan man ju lika och höra på. Ja, nu står ett godståg inne på för möte. Och det låter på kompressor som det är något MG-lok det där. Det kunde man avgöra. Så det var sådana där nippriga saker.
Man kan verkligen kalla dig för nörd.
Ja, vi är riktigt nörd. Fast jag är inte sådär på mutternivå riktigt. Det finns de som är väldigt nördiga. Som ska kunna allting om ett lok. Men det är ju inte, det är mera miljönörd vad så säger. Järnvägsmiljön.
Ångrar du att du inte började skriva böcker tidigare? Du har ju vikt ditt liv åt flyktiga artiklar som fladdrar förbi. Och någon minns man väl, men de här med böckerna är ju som bestående.
Ja, det är det som är roligt, att jämfört med tidningsartiklar som försvinner ganska snabbt. Böcker, men jag brukar säga, nu är jag odödlig. Jag är i Kungliga bibliotekets arkiv.